Monica växer upp i tron att hennes föräldrar är hennes biologiska föräldrar. Men en dag råkar hennes kusin försäga sig och avslöjar en hemlighet.
Så säger hon helt plötsligt: "Förresten, Monica, har du träffat dina riktiga föräldrar?"
Monicas fosterföräldrar försökte i alla år att dölja hennes ursprung som var från resande folket.
"Nu ska vi ta hand om Monica här så hon blir en bra människa. Det var ett dåligt folk."
Du lyssnar på Familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Den här bilden här, det var den första som min mamma gav mig när vi träffades. "Här, Monica, ska du få", sa hon. Men jag kommer inte ihåg om hon sa hur gammal jag var eller något. Men jag skulle tro att det här är någonstans där de lämnar bort mig. Så tog de ett foto. "Klänningen var grön", sa hon.
Monica har tagit fram den enda bild som finns på henne som riktigt liten. Ett svartvitt fotografi på en liten flicka uppklädd i klänning och placerad i barnstol med en fäll bakom ryggen. Fotografiet är taget någon gång i slutet av 40-talet och har vårdats av Monicas biologiska mamma under alla år. Men om det visste Monica ingenting när hon växte upp. Hon omhändertogs och placerades hos sina fosterföräldrar när hon bara var 11 månader gammal. Till att börja med skulle det bara bli 6 månader, men tiden gick och hon blev kvar. Monica visste inget annat än att det här var hennes riktiga familj, mamma, pappa och en äldre bror. Men något kändes ändå fel.
Ja, jag kan väl säga så här att väldigt tidigt så kände jag utanförskapet. Jag kände mig alltid utanför och annorlunda. Jag fick aldrig sitta i någon famn eller i någons knä eller så. Och känna några armar omkring mig att man sa att jag älskar dig eller något. Som man gör med barn. Och jag såg ganska tidigt orättvisor mellan mig och min bror. Han fick allt i massa saker och jag fick sånt som andra hade använt. Så att det var en märklig känsla. Som till exempel mamma, hon städa jämt och var ofta väldigt irriterad. Då fick jag inte vara inne. Och så var det ett tillfälle, det var vinter och så började hon att klä på mig. Och det var mycket kläder och på allt så skulle det alltid vara galonbyxor. Och nu skulle jag gå ut. Och jag ville inte gå ut. Så att hon slängde ut mig. Och alltid blev jag kissnödig. Och det hade väl med hela situationen naturligtvis att göra. Stress och hon ryckte och slet i mig. Hon var inte snäll. Och så står jag där på trappan och fryser som öra den. Och till slut så var det ju att jag fick panik. För nu snart kissar jag i byxan och då får jag stryk. För det var så att det var hugg och slag så långt tillbaka jag kan komma ihåg. Och då öppnar hon dörren och sliter in mig. Och du ska veta att under tiden som det här hände så sitter min bror i ett fönster och tittar på mig. "Pissa då, jävla pisslisa." Och så trycker hon ner mig på pottan. Ilsken. Och vid den här tiden så verkar det som att jag hade börjat kissa i sängen också. För att jag har minnen av att jag fick ligga på någon hård plast. Och jag kommer ihåg att jag var så rädd. Jag vågade inte gå på toa. För om jag går på toa, då blir mamma arg. För mig blev det är fel att gå på toa. Det är fel att kissa. Det är fel att säga till, och då gjorde jag på mig istället och då fick jag stryk.
Var det mycket så att du fick stryk rent handgripligt?
Ja, det var det. Jag kan berätta om ett tillfälle. Mamma var arg och då så fyller hon en sån här gammal zinkbalja med iskallt vatten. Klär av mig kläderna och trycker ner mig i det här iskalla vattnet. Jag håller henne i förklädet så här och skriker, mamma, mamma. Och hon bara fortsatte. Och så tar hon det här riset och dunkar på mig något så fruktansvärt i rumpan. Och så märkligt, just det här med utanförskapet och känna sig annorlunda, som jag gjorde väldigt tidigt. Jag kommer ihåg att jag stod och tittade i en spegel till exempel, det var inte bara en gång. Tänkte jag, men vi är inte lika. Vi ser inte lika ut. Min bror, han var ju lite lik dem, men inte jag. Och det har jag tänkt på äldre tal. Det går inte att lura barn. Man kan inte lura ett barn. För på något sätt så jag kände att det var fel.
Monica började må allt sämre. Och i tidiga tonåren blev tankarna allt mörkare.
Då var det så illa med mig så att jag började att tänka att jag kanske nog skulle dö. Jag blev nog inte så gammal och fick lite konstiga tankar. Och det där fortsatte ju då upp i tonåren då. Jag utbildade mig till damfrisör och det gick ju väldigt bra. Och jag började arbeta så att jag levde väldigt mycket i det jag gjorde. Att jag fick beröm liksom på mitt arbete och från kunder och sådana här saker. Och levde i det självförtroendet. Men min självkänsla var alltid i botten.
Och du bodde fortfarande hemma?
Ja, ja. Jag bodde hemma till jag var 22 eller något sånt. Men det vart ju så illa vid ett tag så att jag fick ju panik, ångest. Så att jag fick väl något lugnande.
Men protesterade du någon gång hemma? Sa du ifrån?
Om jag sa ifrån. Jag sa nog mera ifrån med kanske humöret. Kanske inte så mycket ord. Jag grät mycket. Och jag kunde bli väldigt arg. Pappa till exempel var väldigt retsam och kunde reta mig tills jag började grina. Och sen när jag grinade och skrattade han. Och då var det ungefär, här inne rena rama tattar blodet. Och så knöt han armen så här och skrattade åt mig. Så kom...
Hur menar han då?
Ja, det här inne rena rama tattar blodet. Jag hade hört det där tattar när jag var liten. Och sen helt plötsligt nu så börjar tattar blodet rinna. Ja, det skulle väl vara att jag hade ett häftigt humör då, kan jag tänka.
Men du tänkte aldrig att det var något konstigt? Alltså, varför sa de tattare till dig och inte
Nej,
till någon annan?
Jag förstår inte det faktiskt. För jag gjorde aldrig det. Och det enda jag kan tänka mig så här nu när man är äldre är att jag hörde ju sånt där hela tiden om mig. Jag var pisslisa och jag var gentjävel och jag var sån här, vad kallar hon mig för när man driver omkring. Jag var aldrig hemma, vet du. Jag ville ju vara, jag trivdes ju inte hemma. Så jag var ju hos andra. Så jag hörde ju alltid sånt. Jag var väl så nedtryckt av allt det här. Så att det blev jag på något sätt.
Monica var 15 då hon slutade skolan och fick då jobb som passflicka på en damsalong. Och där fanns uppskattningen och glädjen bland arbetskamrater och kunder.
Då var jag den här utåtriktade, glada, starkt självförtroende i mitt yrke. Och så komma hem och var som att dra ner en svart rullgardin.
Slog du tillbaka? Alltså, sa du till någon gång?
Ja, en gång gjorde jag det och det var sista gången. För det var så att jag tyckte väldigt mycket om att vara ute och dansa och så. Och det gjorde jag och det sa hon ingenting om. Men det var väldigt mycket förhör på mig, vad jag hade varit, vilka jag hade träffat, vad de hette. Och så skulle jag hålla tiden. Och hon stod alltid i hallen och väntade. Och kom jag för sent, då åkte jag på världens örfil. Det var varje gång. Och det kunde vara 5 minuter. Att man gick hem till exempel, kom hem 10 minuter för sent. Då står hon i dörren och så möts man av världens dagsedel. Och
alltså, hur gick det till? Alltså?
Hon slog till mig med handen. Över öronen, över huvudet, på huvudet. Tjonga till mig. Och jag kunde ju inte förstå det där. Men så var det en gång jag kom hem. Och då kände jag att måttet var rågat. Då flög hon på mig när jag öppnade dörren. Och väste och var... Jag tog tag i hennes händer så här. Och skrek henne rakt upp i ansiktet. Du rör inte mig en gång till. För jag kommer att slå tillbaka. Skrek jag henne i ansiktet. Och då var det som att hon tappade fattningen. Det var sista gången.
Efter att Monica satt ner foten träffade hon en man på dansen. Hon var 20 och de förlovade sig. Men så hände det de inte planerat. Hon blev gravid och berättade för sina föräldrar hemma. Där möttes hon av avsky och fick om kvällarna efter jobbet höra hur värdelös hennes fästman var. Till slut orkade inte Monica längre och bröt förhållandet. Barnet föddes. Och hennes mamma slutade arbeta för att ta hand om den lilla pojken.
Och allting sköttes som vanligt över mitt huvud. Jag hade aldrig någonting att säga till om. Hon köpte kläder, de köpte vagn, de köpte allting. Och köpte till den här pojken. Och ja, men jag tittade på. Jag blev stora syster som tittade på min son.
Och då kan man ju tänka, hur kunde du tolerera det?
Ja, men det var väl på grund av att jag hade ingen utväg. Jag såg ingen utväg.
Monica stängde in sig på rummet efter jobbet under en lång tid och blev allt mer passiv. Men så en kväll vände allt. Hon blev övertalad att gå på dans och möter där sin livs kärlek.
Han var räddningen faktiskt. Han räddade mig. Och du vet, det var så jobbigt. Jag skulle tala om att jag hade en liten pojke. Jag tyckte inte han var någonting. Vadå? Var väl ingenting.
Men kunde han se att det inte riktigt stämde där hemma?
Ja, på en gång. Han såg alltihopa på en gång. Sen skulle vi ju flytta tillsammans, Kenneth och jag. Och då tyckte ju Kenneth att vi skulle ta med oss pojken. Men hon grina och hon levde rövare. Så jag sa det till Kenneth, jag kommer inte att klara av det här. Det kommer inte att gå. Jo då, sa han, det kommer att gå. Men det gjorde inte det, det gick inte. Han fick vara kvar där. Så fick vi åka dit så mycket vi kunde och hälsa på och sådär då.
Monica gifter sig och det unga paret får en son 1975. Och när han är 6 år händer något som vänder upp och ner på hela Monicas tillvaro.
Då skulle jag åka till jobbet en morgon. Jag sitter på bussen, det var en vårdag, det var väldigt fint ute. Och jag hade ju mått väldigt dåligt de här åren. Fruktansvärt dåligt med både berg och dalar väldigt mycket. Den här morgonen mådde jag riktigt bra. Solen sken och jag älskar våren och sommaren och sådär. Och så var det förmiddag och jag jobbade och hade några kunder. Och så var det lunch. Och efter lunchen klockan 1 så kommer det in en kvinna som var min kund. Som visade sig vara en kusin till mig. Och vi var ju lika överraskade båda två för vi hade inte setts på 10 år. Ja, och vi hade ju en hel del att prata om och jag står där och hon skulle permanenta så jag står och rullar permanenter. Så säger hon helt plötsligt, förresten Monica, har du träffat dina riktiga föräldrar någonting? Och då stannar ju allting för mig. Hon blev alldeles illröd i ansikte. Nej, nej Monica, jag tar fel. Det var inte du. Men jag visste där och då. Det är jag. I den stunden var det som att hela mitt liv spelades upp som en film på några sekunder. Och jag bara tänkte där jag stod. Jaha, var det därför? Nu förstår jag hur det hänger ihop. Och jag kommer inte ihåg så mycket mer än att jag gick ifrån henne. Sa till tjejerna, någon får fortsätta här nu. För jag måste åka hem.
Monica sätter sig på bussen och åker hem till sin man som möter henne vid dörren.
Då rasar jag ihop i hans armar. Då fanns det ingen kraft kvar. Och han vart ju jätterädd. Jag skrek ut. Jag har fått reda på vem jag är. Jag bara hasplar ur med det. De är inte mina föräldrar. Jag bara sjönk ihop. Det var sängen. Där låg jag i 14 dagar sedan. Kenneth fick vara hemma från arbete. Jag kom inte upp. Det var som jag var i en chock. Så svår att jag kunde inte komma upp.
Men var det så här att du hade under din uppväxt anat det här?
Nej, jag anade aldrig det här. Men min svärmor sa faktiskt en gång till mig. När jag berättade för henne hur jag hade det. Då sa hon en gång. Men Monica, har du aldrig funderat på om du är deras dotter? Och det hade jag ju inte gjort. Hon såg igenom det där.
Så alla hade hållit den här hemligheten för sig själva?
Ja, hela släkten. Grannar, lekkamrater. Till och med hade jag arbetskamrater. De trodde att jag visste. Det fanns ingen grund för mig. Jag bara sjönk och det blev bara djupare och djupare och djupare.
Men konfronterade du din fostermamma som hon hade blivit?
Alltså där har jag har så dåliga minnen av, för att jag var så borta. Jag har för mig att jag pratade med henne vid ett tillfälle. Och då sa hon bara att vi har gjort allt för dig. Och du har varit som en dotter för oss. Det är det enda jag kommer ihåg. Men Kenneth satt ju igång och ringa. Han ringde till dem, han ringde till fastrar och mostrar. Och alla har ju vetat om det här. Det var en faster och en moster som hade erbjudit sig att berätta för mig. Ingen fick säga någonting. Men det var ju mycket som hände i mig som du kan förstå. När jag väl kom till sans och började hämta upp mig själv. Fick jag hämta mig från dem, från alla människor. Det där är inte jag, det här är jag. Plocka ihop mig själv, alla pusselbitar. Från att inte veta alls vem jag är.
Börjar du tänka på vilka dina biologiska föräldrar var?
Ja, på en gång. Och särskilt på mamman. Mm, det gjorde jag. Hoppas att hon lever i alla fall. Så att jag får reda på. Alltså det var så viktigt för mig att få reda på mina rötter. Jag var tvungen att få ett rotsystem. Jag kände det. För att jag hängde ju faktiskt i luften. Och det var Kenneth igen som ringer till prästen där vi bodde. Och berättade den här historien. Och han skulle kolla efter och jag tror det var en vecka. Så ringer telefonen och han hade hittat mina föräldrar. Och din mamma kommer att ringa upp dig när hon har hämtat sig lite. Nu är jag lite rörd igen för att det här var otroligt känsligt alltså. Så tog det en stund och så ringde hon i alla fall. Då. Och det var ju väldigt känslosamt. Det var ju inte så mycket sagt ut annat än att hur har du fått reda på det här Monica? Och så fick jag berätta då. Och jag har ju alltid trott att du ska höra av dig någon gång, säger hon då. Och sen då så efter någon vecka så åkte vi ju dit och hela familjen för att träffa dem första gången. Och jag kommer ihåg att jag också var så här så att Jag var försiktig med att tala om hur jag hade haft det. Och jag gjorde aldrig det sen vid våra tillfällen. Därför att de trodde att jag hade haft det bra. Så jag ville inte spä på för mycket. Så att de skulle känna, oj, har vi lämnat Monica och hon har haft sånt här eländet. Jag ville inte lägga det på dem. Nej, nej. Jag kände att jag ville skona dem från det.
Men vad var historien? Varför lämnar de bort dig?
Det här var vad min mamma då sa till mig när vi träffades första gången. Att hon blev lämnad ensam av min pappa. Han var en slarver. Och där stod hon med min syster som var 2 år äldre och mig då. Och hade ingenstans tydligen att ta vägen. Utan just då var det ett tält och en gammal mormor ute i Norrtälje skärgård någonstans där. Och då hade barnavårdsnämnden kommit och mena på att min mormor var för gammal för att ta hand om en sån liten som mig då. Och att de hade en bra familj som Monica kunde placeras ut i ett halvt år. Så att min mamma skulle hinna ordna upp sitt liv då. Och det var ju inte så lätt att ordna upp det när hon blev ensam. Och vi har ju sett nu när vi har läst journalerna. Det var ju min mamma, fostermamma, som bestämde allting. Hon hade bestämt att jag skulle inte tillbaka någon mer till mina riktiga föräldrar. Det har vi förstått. Så hon satt käppar i hjulet hela tiden. Så var det.
Och din mamma, vem var hon?
Ja, jag lärde aldrig känna henne, så att det här, vi hade några korta möten. Det var mest ytligt. Du vet, när man inte har växt upp tillsammans med dem så hade vi ingen, det fanns ingen relation så. Utan det var mest liksom, vad gör du idag, och du vet, solen skiner och det. Jag lärde aldrig känna dem ordentligt. Det gjorde jag inte. Så egentligen fick jag aldrig reda på så mycket. Utan det är faktiskt mera Robin, min äldste son, som har luskat fram mer utav vad de kom ifrån och vad vi då, eller jag, är förknippade här härifrån så att säga.
Mm. Och Robin, som nu är vuxen, var bara 6 år gammal när allt hände där hemma. Men kommer ihåg stämningen väl.
Jag kommer ihåg att det var väldigt mycket känslor. Och jag kommer ihåg att mamma var ledsen. Det var mycket tårar. Det var telefonsamtal. Det var liksom lite upp och ner. Jag var 6 år som sagt. Och jag kommer ihåg också att jag skulle få en ny mormor och morfar. Och det var ju lite konstigt. Men när man är så liten, det är svårt att relatera till vad som egentligen händer. Och det var ju långt senare som det började gå upp för mig vad det handlade om. Man kan säga så här att sista 2-3 åren har det blivit väldigt starkt för mig vad som har hänt med min mamma. Att hon blev bortlämnad i den här fosterfamiljen, att det hemlighölls för henne i så många år. Och det blev väldigt starkt för mig att titta på det här och försöka förstå också hur samhället var, vad som ledde fram till det här. 1948 då, när mamma blev överlämnad till den här fosterfamiljen, det var samma år som Jönköpingskravallerna, om du känner till, var i Jönköping när man skulle driva ut av tattarna, som man kallar dem, de resande ur staden. Tidningarna hejade på det här. Alltså det fanns det här, man var ute efter det här folket. Och det blev väldigt nära för mig själv. Det tar hårt i hjärtat. Och även när jag började gräva i det här, och det är andra människor som har varit utsatta, andra foster, hemsplacerade barn. Jag kan ju sitta hemma och gråta över det. För att det tar så hårt. Det är så, har kommit så nära mig själv. Men det är väldigt nära. Liksom. Och den här kulturen, så här kusiner som kan språket till exempel, fortfarande idag. Jag kan inte det. Det har tagits bort.
Identifierar du dig som resande?
Ja, alltså på ett sätt gör jag nog det kanske mer idag än för några år sedan. För att det blir ju mera nära mig själv. Samtidigt som jag känner också att i det jag gör så kom jag inte som en representant för resande folket, för jag själv har inte varit utsatt. Men däremot så vill jag lyfta det här så att människor ska få ta reda eller få reda på vad som har hänt. Jag kanske får vara med som en liten del i alla fall att få lyfta den här historien till då som man brukar säga majoritetssvensken.
Så, och det gör du genom att göra en utställning.
Ja. Ja, det är en utställning som jag kommer sätta upp i Knivsta som heter De assimilerade, som då har utgångspunkt egentligen från min mammas berättelse.
Robin har tagit hand om de handlingar han funnit om sin mammas bakgrund. Men hemma hos Monica finns få saker kvar från hennes barndom och inte ett enda fotografi på sina föräldrar, varken fosterföräldrarna eller de biologiska.
Vi hämtar ju ut mina journaler ifrån stadsarkivet. Jag har inte läst det så väldigt mycket för jag tyckte det var jobbigt. Men jag lämnar över dem till dig, Robin. Och du har berättat vidare sen för mig. Då nämnde du ett ställe där att familjen hade kunnat tänka sig att adoptera mig om inte jag hade varit från en tattarfamilj. Kommer du ihåg det?
Ja, det stämmer. Och det står även i journalerna, om det var 1965 tror jag, att barnavårdsnämnden som hade då avrått att du skulle bli adopterad. Mm. Alltså avrått fosterföräldrarna att adoptera för att du har en så här dålig hereditet eller dåligt arv. Då. Mm. Så det står i journalerna ganska tydligt att ja, du var av tattarsläkt och av dålig släkt. Mm. Och det var också därför som de inte ville adoptera dig.
Mm. Hur kändes det att läsa det?
Med det liv som jag har levt med dem så var jag inte det minsta förvånad.
Efter att hemligheten avslöjades skrev Monica ett brev till sin fostermamma där hon berättade hur hon kände. Och efter det gick det 30 år utan att de hade någon som helst kontakt med varandra. Men så en dag ringer telefonen.
Och då var det min fostermamma som ringde. Och då säger hon, och först kände jag ju inte igen henne för det var för många år. Då var hon 94 år. Och då sa hon till mig att ja, vi gjorde fel mot dig, Monica. Och hon ville få frid i sin grav. Ungefär så. Mm. Och när hon säger då att vi gjorde fel mot dig, Monica, då sa inte jag någonting. Jag svarade ingenting. Utan jag lät henne få det förlåtet allting.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.